Hej och välkommen till podden Sovforum. Hej Daniel.
Hej Barbro. Kul att vara här och fortsätta de här väldigt intressanta diskussionerna.
Ja, även i dagens avsnitt har vi en mycket intressant och spännande person med oss. Och det blir kul att höra hennes syn på förändringsarbete och att alltid sätta patienten i centrum. Dagens gäst är en person som verkligen arbetat för att förändra livskvaliteten för patienter, kanske framförallt med ryggmärgsskador.
Precis, och hon har varit med att ta fram olika utbildningsprogram, dels för behandlande personal, men även för att motivera individer som av olika orsaker blivit rullstolsburna.
Och vi som håller i detta diskussionsforum, det är jag, Barbro Givesten.
Och jag, Daniel Berge.
Och Sårforum är en podcast från Mölnlycke Healthcare.
Och jag vet inte med dig Barbro, men jag är grymt intresserad av att bjuda in dagens gäst, Madde Stenius. Varmt välkommen Madde Stenius.
Tack så mycket.
Kul att ha dig här.
Ja, tack för att jag får vara med, jätteroligt.
Och några snabba om dig. Först, vem är du?
Ja, vem är jag? Jag är en undersköterska som har jobbat i närmare blir väl 40 år. Jobbar på ett rehabiliteringscenter i Stockholm, i Solna. Där vi jobbar med neurologiska och ortopediska patienter. Och där jobbar jag lite som utbildningsansvarig och även sårkonsult. Så att jag plockar russina i kakan numera och får göra massor med roliga saker och både träffa patienter och hålla på med forskning. Så att det är väl det jag har gjort sedan jag började här 97, men jag har ju blivit färdig 1980, så det är några år nu då. Så att jag har jobbat runt på många olika ställen genom åren, men fastnat för det här med rehabilitering och sår, svårläkta sår.
Och det intresset då, Madde, hur började sår och sårintresset för dig? Kom det från start eller var det någonting som har växt fram under vägen?
Ja, både och kan man väl säga, för att från början så gick jag som, när jag gick som elev, och då hamnade man på långvården som det kallades för den tiden då, då. Och där var det ju såna otroligt stora sår. Det var ju som man kunde slänga in hatten i dem, så illa var det. Och tänkte att det här kan inte vara okej, och vad kan vi göra? Och sen under åren så har jag ju liksom jobbat på massor med olika ställen, både med äldre och unga och vårdcentraler och hemsjukvård och allt möjligt då. Och sett den här problematiken och tyckte att jag har liksom fått lära mig mer och mer. Och en av starten var väl också att jag gick som elev på HUD på Karolinska. Och där var det, ja, de var så fantastiska mot elever när jag kom dit. Så de stod där och sa, välkommen, vad roligt med en elev. Och då tänkte man, nej men det här är någon mysko. För oftast var ju inte alla så jätteglada att ta hand om elever. Men de här var så jätteintresserade, och det här engagemanget och redan då att lära sig det här med att debridera sår. För det gjorde man ju ingen annanstans, utan då la man ju bara på en plåsterlapp. Och här skulle man rensa sår. Så redan då lärde jag mig det, och det var ju på 80 då någonting då. Och fick det här och tyckte att det här var jätteroligt, och vilken skillnad det blev när man gjorde rätt. Och på den tiden så gjorde vi totalt fel med sår, utan vi luftade ju sår och vi hade syrgas. Man kopplade på en mugg med syrgas för att de skulle få syre, och såren såg jättefina ut, och sen slutade man med den där behandlingen och sen blev det bara svart. Oj. Och man fattade ju inte vad som hände. Utan det har jag ju lärt mig kanske 20 år efter, att kroppen slutar ju att jobba själv, och vi förstörde ju såren då. Så att det är mycket liksom som man har gjort, som man många, många år senare, när jag liksom har grottat in mig i den här problematiken, förstår vad vi gjorde för fel. Och när jag jobbade med att starta en kvällspatrull också på 80-tal, Då åkte vi runt hem till folk. Vi vill om sår 3 gånger om dagen. Idag
Oj.
Vill man ju lägga om 1 gång i veckan
ja.
I bästa fall. Då.
Ja, men precis.
Men 3 gånger om dagen. Och vi åkte runt med liksom natriumklorid. Och det kunde ju vara 20 minusgrader. Och så hällde vi det på såret. Jag menar, det är klart att inte ett sår läkte.
Nej.
Nej. Inte, och patienten var måttligt road av att ni kom på besök.
Ja. 3 gånger om dagen, det var helt sjukt.
Ah.
Och man bara gjorde så för att ja, vi lärde varandra alla fel vi kunde. Mm. Och nu när jag liksom har lärt mig hur man ska göra och framförallt vad man var med på slutet av 80-talet när det kom de här mera ockressiva förbanden, att de skulle få sitta och att man förstod att såren ska få läka i fred, ska få rätt temperatur och rätt fukthaltighet. Och då först såg jag liksom sår börja läka.
Ja.
Även fast de var så här extremt stora. Och då börjar man känna men vilken skillnad vi kan göra om vi gör rätt och vi förstår varför vi ska göra rätt. Då.
Ja.
Mm.
Jag var med om en kvinna när jag jobbade på en liksom mottagning och sen gick vi hem till folk som bodde på så här äldreboenden. Och då var det en diabetesdam där som hade ett sår på en fot som var helt svart och hon skulle amputera det här benet. Mm. Och då tyckte jag och en annan undersköterska att ja, men vi får väl ge en chans att försöka få bort det här svarta och få det här. Så att vi körde en sån här exklusiva förband och skar och skar och skar och rensa och vi var upp till den här damen och fixa. Jag tänkte att vi har inget att förlora.
Nej. Mm.
Och det som var så fantastiskt var att när hon fick kallelsen till amputationen då hade vi läkt det här såret.
Jaha. Oj.
Och det gav ju mer smak.
Ja, vilken känsla.
Ja, och det var ju så häftigt att se att vi faktiskt kunde göra skillnad.
Mm.
Och någon annan dam som hade bensår som bara gick upp och upp hela tiden. Och då tittade jag, men hon hade ju eksem. Och då kunde vi göra någonting åt eksemen och då slutade hon få sår. Så att just att hitta det här, vad är orsaken? Inte bara lägga på ett förband utan hitta det här runt omkring.
Mm.
Och det är väl det som jag känner att jag jobbar med idag. Att jag har tagit med mig rehabiliteringen, helhetssynen in i sårvärlden. Att inte bara titta på vilket förband ska jag ta. Utan för mina patienter som är förlamade eller har svårt att röra sig. Då handlar det inte bara om vilket förband, för det är liksom, gör de inte rätt annars så spelar det faktiskt ingen roll.
Nej.
Utan då måste jag titta på hur går man på toa, hur förflyttar man sig, hur ligger man, hur sitter man och hur förstår man själv vad man ska göra.
Ja, det är på ett helt annat sätt, börja för livskvalitet för patienten på riktigt.
Ja. Ja, och för mina patienter då som är förlamade. De kan ju inte avlasta lite då och då utan de måste ju liksom, det går inte att sitta bort ett sittsår till exempel. Som trots det så är det ju många läkare som kan säga men usch vad ni är elaka, ska de behöva ligga så mycket, de har ju en mjukkudde att sitta på. Ja, men är man förtvinad i muskler och sånt så är det liksom som om vi skulle sitta på armbågen hela dagen så skulle vi också få sår. Mm. Så att det här är jätteviktigt att man förstår och eftersom man inte har någon smärta så säger ju inte kroppen åt den heller.
Nej. Precis.
Så här gäller det liksom att undervisa personerna för det spelar ingen roll hur mycket jag kan om inte personerna gör rätt och förstår.
Precis, men jag är så nyfiken på att få höra lite mer om när du landade in då som du med dina förlamade, som du säger, eller med skadade patienter. Hur hamnade du där? För jag vet att du jobbade även innan Rehabstation Stockholm så var du ju engagerad. Så hur kom det?
Det började ju redan på när jag var färdig undersköterska så hamnade jag på neurologen av en slump. Ja, det var liksom man blev placerad någonstans när man sökte jobb och på den tiden var till och med Karolinska statligt så gammal är jag. Och hamnade på neurologen och jobbade både med strokepatienter men sen hamnade jag på den här som hette Neuro-8:an som den kallades för med ryggmärgsskadade just och kände att det här var ju jättekul för att det var unga människor som hade varit med om en traumatisk olycka, blivit förlamade. Men att man såg att livet, det gick att leva ett bra liv när man hade fått en bra rehabilitering och komma tillbaks till livet. Och jag jobbade även ideellt, eller har gjort sedan dess också, med något som heter rekryteringsgruppen, hette det på den tiden. Nu kallas det för RG, aktiv rehabilitering, som gjorde lägerverksamhet. Mm. För på den tiden fanns det inte så mycket rehabilitering, utan då låg man kanske ett år på sjukhus. Det fanns inga assistenter. Så att då blev det bli självständig eller hamna på långvården.
Mm.
Så att just att se det här när förebildsprincipen, att när andra som har kommit längre visar andra hur bra, hur man kan göra olika saker, så blev det en sån fantastisk wow-upplevelse att se vad patienterna kunde lära sig på en vecka när det var någon som själv satt i rullstol och visade hur man skulle göra.
Mm.
Så därför startade då Karsten Inde, som startade Frösunda Center som det hette på den tiden, rekryteringsgruppen också, hade den här förebildsprincipen, och den har vi än idag. Och det är ju jätteviktigt både för patienter men även för oss personal för att se vad man kan göra. Och lite så tänker jag också med sårvärden, att man får in den, handlar ju också om att patienterna själva ska förstå vad som är bra och vad som är dåligt. Mm. Och då har vi ju folk som kanske haft sår själva som kan berätta hur det var och hur vi vill inte hamna där. Så vi har ju patientutbildningar. Och det blev ju av att vi startade ett projekt 2001. För att vi såg att det var så många som fick trycksår, och man ser i studier att det är 95% av de ryggmärgsskadade som får djupa trycksår någon gång i livet.
Oj.
Och då tänkte vi måste göra någonting åt det här, och då hade vår dåvarande chefsläkare Rickard Levi och plastikkirurg på Karolinska Jakob Lagergren, de hade sett att den här patientgruppen blev mycket opererade, men det gick inte bra, man fick komplikationer, det sprack. Eller så fick de nya sår, skulle de bli opererade igen, och man kan bara flytta muskler 3 gånger, sen är det slut då. Så då så frågar de mig, har du lust att ta det här projektet, hur ska vi liksom göra för att operationerna ska gå bra? Och då tänkte jag som så att, men vi kan ju inte börja när vi redan är opererade, utan vi måste väl börja med att förebygga. Och då startade jag och gjorde de här utbildningarna för patienter som sen blev filmer, och sen har det blivit böcker och foldrar och allt möjligt då. Men så att då startade vi patientutbildningarna, och då såg vi ju efter några år att efter från början var det ungefär 12 till 15 per år som blev opererade. Sen efter några år så såg vi där 2015-2016 att vi var nere på 1 per år som behövde opereras.
Oj.
Och det var ju jättehäftigt, för då såg vi att den här utbildningen vi hade både för assistenter, personal och patienterna själva, att förebygga, att de hajade till tidigt så vi kunde stoppa såren. Så att det var ju jätteläckert att få vara med och se att ganska små medel som behövdes för att göra skillnad och rädda liv. Sen så har det väl liksom ökat lite igen. Men vi kan se att folk ibland, patienter som inte har kommit till oss på den spinala kliniken, kanske går på en vårdcentral. Och sen när vårdcentralen tycker att nej, men nu går det inte längre, då kan det ha gått 3 år med djupa sår. Ja. Och man har inte tittat över sittandet och dyner och sånt, för man har inte den kunskapen. Så skulle de komma till en spinal, liksom den här helhetssynen på en gång, så skulle vi kunna stoppa det här eländet.
Så det är därför en oerhörd skillnad för patienten eller individen i livskvalitet.
Ja, för en förlamad då, som vi rekommenderar att de får sitta 30 minuter 3 gånger om dagen om de har sår i sittytan, för att man måste ju komma upp och motverka och andra komplikationer som lungproblem, proppar, depressioner och alltihopa. Men tänk dig själv att du kommer, vi ses idag, och sen säger jag, nej, från och med nu måste du gå hem och lägga dig. Du får sitta 30 minuter om dagen. rensa kalendern. Det här är ju liksom unga människor mitt i livet, många. Man har kanske barn, de ska hämtas och lämnas. Du har ett jobb att sköta. Du ska laga mat. Jag menar, det går inte att få ihop det. Och sen kanske du behöver hjälp med att fixa allt det här ihop. Och nu för tiden så får man ju inte hemtjänst och assistenter längre, för man ska spara in på sånt. Så att det är en jättekomplex situation. Och man kan heller inte lägga in folk. Förr kunde vi säga att nu börjar det gå åt fel håll. Så kunde man lägga in personer, strukturera upp och kanske följa med hem och lära upp assistenter och alla i hemmet också. Då. Men nej, nu ska det skötas hemma allting. Utan samhället ska spara pengar. Men tvärtom blir det ju att det kostar både liv och pengar.
Ja, verkligen.
Ja, det, den där förebyggande är ju alltid att föredra i alla lägen. På så här, men,
ja, men och här ser vi ju också, det här är ju liksom att den här patientgruppen får ju sår hela tiden. Så det handlar ju inte bara om att man ska läka ett sår och sen är det klart. Utan här är det ju liksom hela livet. Du måste ju förebygga, behandla, förebygga, läka. Liksom hela tiden går det runt. Och jag ser skillnaden på andra patienter vi har som har legat på IVA till exempel och fått ett trycksår i sacrum. När de kommer sen igång och är uppegående, då kanske det tar 3 månader att läka det här, även fast det ända in till benet. Men på en ryggmärgsskada som har varit med om samma sak, då får du lägga på 1 år till i läkning.
Ja. Oj, oj, oj. Ja.
Så att livet blir, och det är ju ingen som är intresserad av att lyssna på något om sår, för det händer ju inte mig.
Nej, precis.
Så att det är viktigt att man förstår också, visar jag ju äckliga bilder.
Ja.
För man ska fatta, för folk vet ju inte vad ett sår är.
Nej.
Nej, och det är klart, jag kan tänka mig när man kommer in ung och som du säger har varit med om en olycka kanske eller någonting sånt och dels kanske inte mår så bra, men just att förstå att det här kan faktiskt hända mig, det måste ju vara en chock utöver det att man inte då kommer kunna gå något mer. Så är det också att nu måste jag börja tänka på att undvika de här såren.
Ja, och det är inte bara sår utan det är urinvägsinfektioner, det är liksom så här mycket saker. Och det kan man också se ett samband, de som får mycket urinvägsinfektioner har också mera sår och tvärtom. Så att det hänger liksom ihop i hela kroppen, men det här handlar ju inte bara om ryggmärgsskada. Jag träffar ju folk som har MS eller polio eller vad sjutton som helst. Nu har vi ju haft lite post-covid också, så att vi alla kan få ett trycksår helt enkelt om vi kommer in för en operation eller någonting.
Absolut.
Men här är man mera utsatt, och det jag ser är ju också att inom sjukvården är vi ganska dåliga på det här, utan man tycker att det är gamla som kommer in som vi kanske ska vända eller förebygga. Men alla som har en rörelsenedsättning, och det har vi ju allihopa efter en operation.
Absolut.
Nej, jag tänker vad man tittar ju också på det här med att vi vänder personer. Det har vi ju lärt oss att man ska ha vändschema och sånt. Men man tänker inte på att man ska ändra läge på någon som sitter hela dagen i en fåtölj eller i en rullstol. Och det är ju precis lika viktigt.
För jag tänker lite på det här som du pratar om med rehab och hur viktigt det är för de här patienterna eller den här patientgruppen. Och du jobbar ju med utbildning, det vet vi ju, du är utbildningsansvarig, det sa du. Men har man samma möjligheter om jag kommer som patient i någon annan del av Sverige? Eller är det här just i Solna som ni är så här experter på detta, och finns det på fler ställen?
Det finns lite flera olika rehabiliteringskliniker, och nu jobbar man ju på att centralisera det här för att det är en sån liten grupp som blir ryggmärgsskadade, ungefär 120 per år. Och hamnar du då på någon klinik som träffar en var tionde år, så har du ju ingen specialistkompetens. Och det är ganska, så därför försöker man ju centralisera. Men vi är väl ganska unika med den här vårdkedjan vi har med Karolinska, där de ligger nyskadade och sen kommer de till oss på rehabstation, eller man kanske kommer till vi har också Stockholms sjukhem för de som är kanske lite inte riktigt lika rehabiliteringsmotiverade eller i det stadiet, eller de som har andningsproblematik och har respar, de kommer till något som heter Remeo. Mm. Så vi samarbetar liksom flera olika ställen. Och efter när man har kommit hem sen så tillhör man Spinaliskliniken, som är vår öppenvårdsklinik för ryggmärgsskaderelaterade problem. Mm. Så att jag jobbar ju både på inneliggande och på vår mottagning, så att jag kan följa patienterna. Och det är ju jättekul att kunna se skillnaden på någon som, när de har kommit tillbaka till livet, kanske träffa någon, fått barn, eller liksom att man ser att livet går vidare, och det är ju jättekul att få se den biten också. Men och lika så har vi den här vårdkedjan ihop med plastikkirurgen, att vi har en plastikkirurg som kommer till oss regelbundet, och då kan de titta på de här såren. Behöver vi operera? Eller många gånger kan det bara bli att de får tala om att gör som de säger. Att man får lite styrka utav även att plastikkirurgen säger så. Då. Mm. Så att det, vi har jättebra vårdkedjor, och vi har även då i det här projektet som jag pratade om, vi startade 2001, så gjorde jag även ett vårdprogram ihop med mina kollegor och plastikkirurgerna, hur vi skulle behandla ryggmärgsskadade patienter som har blivit lamboopererade. För att innan så låg man kanske 10 veckor. Och sen så fick man göra som man gjorde innan. Men plastikkirurgerna kunde ju inte det här med ryggmärgsskada, att de gör allt i ytterlägen och de böjer sig dubbelvikta när de förflyttar sig eller klär på sig. Och då sprack ju operationerna. Mm. Så nu har vi liksom anpassat efter vår expertis ihop med deras expertis på att operera. Och att det då, när vi höll på med det här, då var det samma operatörer som opererade alla och fick en fantastisk expertis på det. Och vi gjorde då det här ett 5 veckors program, hur man successivt vecka för vecka belastar mer och stretchar mer, så har vi sänkt komplikationerna från över 40% ner till 4.
Oj, oj, oj.
Så att då såg vi, och patienterna sa att nu förstår vi allvarligt, för vi utbildar dem och vi pratar och de förstår, oj då, det är inte bara att operera och sen så, oj då, nu fick jag ett nytt, nu opererar vi igen. Men sen har vi då, har jag jobbat med samma plastikkirurg i 17 år, men tyvärr har han slutat sedan ett par år tillbaka. Så nu är det fler som opererar, och nu kan man ju se att det ökar lite med komplikationerna. Inte så farligt, men det är så viktigt med de här nyckelpersonerna, ser man. Vi pratade, har pratat tidigare lite det här med eldsjälar. Och det är ju otroligt att det ska behövas eldsjälar, men de, man driver, man smittar av sig på andra, man får med några fler, och det är så viktigt att man har några nyckelpersoner på varje steg i leden, för då kommer man ännu längre. Och får man med sig ledningen, ja, då kommer man ju längst. Så att här gäller det ju också att jobba både nerifrån och uppifrån för att få till det. För annars kommer vi inte så långt som vi skulle vilja.
Och det är någonting som vi har pratat, för er som har lyssnat tidigare i podden, och så har vi just den här biten att driva högre upp i hierarkin för att få besluten att fattas, som i sin tur, det är också ett sätt att förebygga, för då tänker man framåt, man skapar en process för saker och ting, ett förändringsarbete som du verkligen har drivit på nu.
Och många håller ju på liksom, ja, men det kostar pengar. Nej, men det kostar inga pengar att vända på någon. Utan vi kan göra så mycket, men vi måste ju naturligtvis ha bra hjälpmedel, kuddar, och se över, få in arbetsterapeuter och fysioterapeuter. Behöver vi något glidmaterial eller behöver vi något stoppmaterial? Så att det här är ju så viktigt att vi jobbar i team och inte bara tänker att det ska vara en sköterska och en doktor.
Nej, men verkligen.
För då kommer vi inte hela vägen. Och sen måste vi anpassa efter varje klinik också. För det ser så olika ut om du jobbar med barn eller om du jobbar med gamla eller spinalskadade. Och där är det så kul när man ser olika kliniker, när de får till det och samarbetar med alla i leden, så händer det ju grejer. Och just, kan vi förebygga?
Ja,
precis.
Är ju Jätteviktigt.
Ja, och framförallt tänker jag när du pratar kostnader så är det ju alltid billigare att förebygga oavsett.
Ja, men det är en annan pengapåse.
Ja, absolut. Men precis som du säger, man får jobba ihop med teamet och då driver man förändring. Och vad betyder förändring för dig? Vad är det som har drivit dig att driva förändring?
Ja, det är att jag blir förbannad faktiskt. mycket är att varför ska folk lida i onödan? Ja. Och då känner jag så här, men vad kan jag göra? Ska jag sitta och vänta på att någon chef ska tala om för mig vad jag ska göra? Nej, utan jag ser ju, jag som jobbar på golvet eller har gjort det alla år, jag ser ju vad som är problemet och då kan jag göra någonting åt det. Mm. Och alla små saker vi kan göra tillsammans gör ju jättestor skillnad. Så att det är bättre att man gör de här små insatserna. Mm. Gör så mycket mer än vad vi tror. Mm. Och jag ser det alla undersköterskor där ute. Jag känner mig ibland lite att jag är lite ambassadör för undersköterskorna när jag är ute och far. För att vi kan så mycket och det är oftast vi som är närmast patienterna. Ja. Och kan se det här med toer och förflyttningar och liksom i sängen. För sen när de kommer på träning med sjukgymnast och sånt, då är de påklädda och klara och har blivit en annan person än när de är nakna och sköra från början. Mm. Så att vi ser så mycket och vi kan göra så mycket och vi kan delge teamet så mycket information som hjälper patienterna. Mm. Men när jag sitter nu mera så sitter jag med i olika nationella grupper och jobbar runt det här. Och det är ju och fantastiskt att jag kan vara med och påverka. Men det finns så många undersköterskor där ute som gör fantastiska jobb. Men oftast i de här grupperna så är det sköterskor. Mm. Så fler undersköterskor som vågar ta för sig, tror jag.
Behövs. Och det är ju jätteviktigt att få den anspelningen, eller verklighetsanpassningen också. För att som sagt, som säger, du ser verkligheten eller ni ser verkligheten och måste lyfta det och vara individens röst ut och kunna driva på. Så det är oerhört.
Ja, just det som du säger, jag brukar säga det att jag är här för patienterna. Mm. Inte för att bli hembjuden på middag av någon. Utan det handlar lite om att man måste liksom stå upp för patienterna för de orkar inte stå upp för sig själva. Nej. Och då får man vara den här lilla jobbiga typen som slåss för patienterna. En del kan ju tycka att jag är jättejobbig, tror jag. Men jag känner liksom att det gör skillnad. Och kan jag då våga gå till chefer och säga, men det här är inte okej. Och för det här har jag sett och då kan de ju ingen säga någonting. Och det är likadant när jag ute föreläser kan en del säga, men så kan du inte säga, ja men det här är min, det här, så här såg det ut, så här, det här har hänt. Och så här gjorde vi och då blev det så här. Mm. Så att då kan ingen säga, men du ljuger eller du så, utan det är verkligheten. Det ser så illa ut fortfarande. Mm.
Hur får du då med dig, för vi pratar mycket, du pratar mycket om teamet och vi pratar mycket om att team är viktigt. Det är viktigt att vara olika delar. Alla har ett värde och kan komma med en inspel i de här diskussionerna. Men hur får du med dig? Hur kan du motivera dina chefer och arbetskamrater till att se den här förbättringen? För förändring är ju inte alltid samma sak som förbättring, men om man ändå tänker att man måste på något sätt visualisera någonting. Mm.
Jag brukar fota mycket, fotar och ritar av sår. Och sen så brukar jag göra det när patienten kommer och i mitten av perioden kanske och sen när de går hem. Och då kan jag skicka med de här fotorna att så här såg det ut när patienten kom in till oss. Vi har gjort det här och det här. Och så här blev resultatet. Mm. Fortsätt gärna med det här. För att det är väldigt ofta det här. Nej, men de här förbanden är för dyra eller så. Mm. Men ni hade det här när de kom in. Och såret var inte riktigt bra. Liksom. Och då kan man visa att när vi har gjort rätt. Och vi har kanske använt ett dyrare förband. Men behöver jag inte byta lika ofta och så. Och jag får såret att läka snabbare, då är det ju inte dyrare i långa loppet om man tänker lite längre än näsan räcker. Och jag kan ju motivera varför jag vill ha de här dyrare produkterna. Och då är det aldrig någon som kan säga emot. För att vet man vad det handlar om, vet man vilka hjälpmedel som finns och varför jag behöver dem, eller varför jag behöver gå den här kursen. Jag har aldrig blivit nekad för att jag kan motivera att det här behövs.
Ja, det är oerhört viktigt. Och som du säger, du verkligen står på dig och står upp för dig själv. Men det kan ju ibland vara ganska svårt i situationer som undersköterska upp emot hierarkin.
Det kan det vara. Men jag tror liksom man måste ha lite på fötterna också. För då vågar man säga ifrån. Och jag säger ofta när jag är ute och föreläser också att om ni ser att det är liksom en läkare som ordinerar att du ska lufta eller du ska lägga om 3 gånger om dagen när det handlar om trycksår i varje fall, så är ju det fel. Och vet jag det, då kan jag ju inte bara säga ja, men det är en doktor som ordinerat, utan doktorn har ju ingen aning om vad han säger. Och då måste man säga stopp, det här är inte modern behandling, utan det här är liksom, höll man på egentligen på 80-talet, är egentligen redan på 50-talet visste man att man inte skulle hålla på som vi har gjort hela tiden. Och jag tittade också på, det finns även någon gubbe som heter Paracelius eller något sånt där på 1400-talet redan, som förstod att man skulle täcka över sår för att de inte skulle ruttna, ungefär som ett äpple som man tar en tugga på och blir brunt. Just. Eller ett ägg du öppnar, det ruttnar ju. Utan du behöver ju lägga över någonting. Och det är samma med sår. Och det tyckte jag också. Och sen senare på 50-talet såg man det här med läkningen med blåser, att tog man inte hål på blåsen utan de fick läka i den miljön, så läkte de ju snabbare. Och sen finns det andra studier från 80-talet också att det läker 40% snabbare med de här okklusiva förbanden. Och det kan jag verkligen skriva under på efter den här resan. När man varit med om alla de här grejerna så ser man ju vilken otrolig skillnad det blir med rätt förband och inte hålla på och peta för mycket.
Nej.
Jag var hem till en patient, någon distriktssköterska som ringde och ville ha hjälp. Så vi åkte hem, jag och min kollega som är arbetsterapeut. Vi åker lite på så här besök ibland och hjälper till runt sårläkning. Och då så sa han, ni behöver ha de här förbanden. Så då sa han, nej men förstår du vad det hade kostat om vi hade haft sådana dyra förband i 10 år som de har haft såret. Och så sa han, men hade ni gjort rätt så kanske inte hade funnits sår i 10 år.
Nej.
Och det är det här att lära om. Det jag lärde mig, för jag menar jag utbildade mig på 70-talet. Skulle jag fortsatt i samma... Nej, jag måste ju uppdatera mig. Och jag var även i Botswana och skulle utbilda på ett sjukhus. Och där var det ju verkligen så att de sa, nej men vi får inte göra så, utan vi måste göra det vi har lärt oss. Ja men forskningen går framåt. Vi kan inte fortsätta, om jag utbildar mig på 60-talet så kan jag ju inte jobba likadant.
Nej.
Och då tänker jag, det är som en hårförsörjska. Jag menar, det måste ju också uppdatera. För vi ser ju hur vi ser ut i håret. Vi skulle inte vilja ha de här 60-talsfrisyrerna. Men såren, då tror vi att när vi kommer till en vårdcentral eller vad vi nu kommer, så får vi expertkunskap. Men tyvärr får vi ju inte det.
Nej.
Vi har ju massor med duktiga. Jag ska inte säga att alla är dåliga, utan vi har fantastiska sköterskor och undersköterskor och läkare runt om. Men tyvärr är det alldeles för många som håller på med de här gasvävsförbanden som fastnar och luftar och har sig fortfarande.
Det finns ju inte någon annan bransch där man tittar tillbaka på hur man gjorde på 60, 70, 80-talet. Och, nej, men så här gör vi idag. Det finns...
Och jag tänker mig som läkarna, de skulle ju aldrig operera efter 60-talet. Där är man uppdaterad. Men med sår, och då kan vi titta på utbildningen. Jag hade förmånen att jag fick vara med på läkarnas termin 6, något hudprogram, så fick jag sitta med och vara med och och lyssnade, tänkte nu ska jag lära mig lite mer om sår och runt hud. Och det var liksom skrämmande. De hade 15 minuter om trycksår och jag tror det var 20 minuter om bensår. Det var allt de fick på hela sin utbildning. Och då förstår man ju varför de inte kan något.
Precis.
Och de blir inte heller intresserade. Så att det finns ju några få som är duktiga av läkare som kan något om just sårläkning. Och det förstår man, de har ju så jättemycket de ska kunna. Så vi måste ju ta fram de som kan något på varje ställe och jobba ihop.
Ja.
Och
ja,
på
absolut.
Mitt ställe har vi neurologläkare. Jag menar, de kan ju inte så mycket om sår.
Nej. Men återigen så är du tillbaka vid teamet, att det är så viktigt att man är i olika delar som har. Jag skulle vilja plocka upp tråden med utbildning, Madde, för jag vet ju att du brinner för det. Och att vara utbildningsansvarig som du är, vad innebär det?
Ja, det innebär jag anordnar. Det började ju med att jag liksom var ute och utbildade så mycket om ryggmärgsskadade bland annat. Men också blev de sår för att jag hade gjort lite olika... testat olika förband till olika firmer när det kom nya produkter, så gjorde jag liksom en så här ser det ut, så här blev det, och då, men gud, det här måste du ju berätta själv, och så blev det att jag började utbilda, och jag utbildade om ryggmärgsskadade med assistenter och lite sådär, och sen blev det bara mer och mer, och då tyckte de väl att det var jobbigt att sätta in vikarier för mig till slut. Så då gjorde man en egen tjänst, så att vi ordnade en utbildningstjänst. Så det är jag som håller i den och anordnar utbildningar, och det är mycket om runt om patientgrupperna. Så vi har förflyttningsutbildningar och vi har diagnosinriktade, vad händer när man får MS eller en ryggmärgsskada eller en hjärnskada. Och då plockar ju folk från teamen som just jobbar med det här som har utbildningarna. Och sen har vi både internt för vårt assistansbolag, vi har externt, sen anordnar jag temadagar, workshops som trycksår naturligtvis som är mina, men även om andra saker. Så då bjuder vi in nationellt på de kurserna.
Är det så, utbildningar även för patienterna där ingår det?
Inte i dem, då vi riktar lite, men vi har de här patientutbildningarna som vi har hela tiden. Sen åker jag runt en del och föreläser för patienter också. Men jag tänker mig att när jag föreläser så riktar jag mig också till hela teamet och patienten och anhöriga. För det gäller att alla förstår. Och då, ibland kan folk säga, men du, nu ska du föreläsa för läkare. Oj, så tänker du, ja, men de kan ju oftast minst. Så jag berättar ju liksom om verkligheten hela tiden. Vi måste tänka på det här. Vi måste få med alla och alla bitar och fallbeskrivningar helt enkelt. Så att det är ju det att jag säljer och skickar fakturaunderlag och jag skickar ut inbjudan och jag åker och handlar kaffe och kaffebrödet och jag gör liksom allt runt omkring. Runt det, och sen så har jag ju då mina patientdagar när jag har både mottagning och patient, och då får jag ju nya fall hela tiden som jag kan berätta om, så att jag känner att jag måste ha en fot kvar i verkligheten för att kunna utbilda.
Ja, just det.
Ja, men det är lite som vi var inne på förut, just när du ser verkligheten, ser man inte verkligheten så faller ju den bort, och då så går man in i den där trädan. Så att det är oerhört viktigt.
Det är färskvara också. Ja. Och sen så ser jag ju nu också med att vi har ju många nyanlända som jobbar inom sjukvården. Många som är assistenter. Och där ser man ju också att det gäller att hålla nivån på sitt språk. Att man inte får prata för mycket fackspråk, för att då är det ingen förstår vad jag säger.
Nej.
Så att det gäller liksom att prata så folk förstår. Och visa. För vi kan se ibland när vi har teoretiskt och sen har vi praktiskt. Då ser vi att nej, det här hade man inte förstått om vi inte hade gjort det praktiskt också.
Nej, just det.
Så när vi har förflyttningsutbildningar till exempel, då börjar jag alltid med en timme om trycksårsförebyggande. Och sen går vi över. Och då tittar vi även på när vi vänder att man inte skjuvar i huden och sådana saker också.
Just det.
Och där ser vi ju jätteskillnad just med det, när man kan jämföra liksom både att man både har teori och praktik. Och där är ibland firmer, kommuner eller assistansbolag som vill att vi ska anordna utbildningar åt dem, så säger, kan ni göra det på 2 timmar? Nej, det kan vi inte.
Nej.
Utan
nej,
vi vill ha en hel dag för att vi vill kunna stå för vår utbildning. Och att bara stå och prata om någon teori, det ger inte någonting.
Nej.
Men nu under covid har vi fått stänga ner alla de här kroppsnära utbildningarna. Och det kan man ju faktiskt se resultat på, att det är flera som har problem med ryggar som jobbar. Och kanske fler patienter som får fallskador också.
Mm. Ja, precis.
Så att det är viktigt för båda, både den som jobbar, och att vi måste tänka på oss själva också, hur vi ska stå.
Ja, just det.
Och det vet jag ju andra runt om i Sverige som är jätteduktiga, är det Karlskrona, som har ju fått priser just på just det här med att alla måste ha en förflyttningsutbildning. Annars får man inte ens jobba kvar på sjukhuset, för man såg att sjukskrivningarna gick ner.
Aha.
Och det handlar ju också om hur du tar i patienterna.
Mm.
Om du har de här sköra hudarna och så tar du tag i någons hand, så får de ju sår också. Så
att
de här... alla bitar i pusslet måste till, helt enkelt. Så man får en förståelse för allihopa.
Ja, man blir så imponerad av att du pratar, och du har gjort utbildningsprogram, du har skrivit ett antal böcker, vet jag, och bland annat om trycksår. Hur hinner du med?
Ja, mitt dygn har fler.
Det måste du ha.
Ja, det är mycket... Det har ju blivit, jag kan säga, det här är ju liksom inte bara ett jobb, utan det har ju blivit en hobby också. Mm. Och ju mer man håller på, desto mer grejer hamnar man ju i. Så att jag menar, jag sitter ju med i Riksår bland annat, och jag sitter med i Sårjournalens redaktion, Sårsköterskor i Sveriges tidning.
Just det.
Och jag sitter med SKR nu, en nationell arbetsgrupp runt svårläkta sår, och det är upphandlingar, och ja, det blir mycket. Men jag känner att kan jag föra min patientgrupps talan och förbättra för dem runt om i landet, så är det värt det. Sen är jag också nationell rådgivare, så jag får ju mycket mejl och samtal runt om med hjälp, att man vill ha hjälp. Så att viss del vägleder jag via mejl, och viss del så kan vi åka runt om i landet också och ha en utbildning i hemmet hos folk då.
Mm.
Så det känns ju kul att kunna få göra så mycket. Det är, och jag lär mig ju massor på när jag får åka på konferenser och träffa andra. Och det som är roligt när man åker på de här konferenserna är ju att man lär känna svenskar på ett annat sätt. Mm. För att är man utomlands på en sårkonferens, då börjar alla svenskar prata med varann. Är vi på en i Sverige, då pratar man med dem man känner.
Ja.
Så att på dem har jag ju lärt känna till exempel Rutöjen som har startat Riksår och sånt. Där vi träffades liksom utomlands.
Ja.
Och då ser ju många av som jobbar att den där tjejen är med och hon är intresserad. Och då kommer man med mera.
Ja.
Precis.
Men man har det här gemensamma intresset och man brinner för någonting.
Ja. Så blir det, att det blir mer och mer jobb. Men det är ju roligt också. Men framförallt tycker jag det här med patientkontakten är så viktig för mig. Att det är de jag lär mig av vad som funkar och inte funkar också.
Mm. Jag tänker, om jag sitter nu och är en undersköterska eller sjuksköterska någonstans i Sverige och funderar över att oj, jag träffar ju den här patienten som har en ryggmärgsskada, som har ett sår, eller som jag skulle vilja fråga en sak. Hur kan man få kontakt? Är det att mejla eller är det...
Ja, det bästa är nästan att mejla.
Ja.
Och det finns ju då på våran hemsida så finns jag ju med där, att man kontaktar mig. Och det är ju många, kanske har hört när man är ute och föreläser, som efteråt frågar, och det kan ju vara allt från om madrasser eller dyner, och jag menar, det är inte jag kan svara på själv, så har jag ju att man kontaktar någon, eller man vet vet vilken firma som har den här produkten eller någonting.
Precis. Nej, men det känns viktigt ändå att vi plockar den bollen, för jag tror att lyssnar man på det här avsnittet så tror jag att även om man inte är intresserad från början så tror jag att man blir det, för du är så otroligt inspirerande och engagerad. Så att det är...
Nej, men jag träffar ju många undersköterskor just när man är ute som kommer fram efteråt. Mm. För det som när jag föreläser så tänker jag också att jag tänker mig att jag föreläser som jag själv saknade när jag själv var på kurser. Att många gånger kan det vara, statistik och det kan vara lista hit och dit. Och det är väl intressant också. Men det jag vill är ju ta med mig någonting hem. Att det här... Oj, de gjorde så. Och min patient, ja just det, den ser ut så här. Då går jag hem och testar det. Mm. Så att just när man träffar likasinnande, man kan stå och diskutera någonting. Man kan bara skicka en bild. Och det blir de här grupperna som jag sitter med i. Vi kan ju skicka till varann. Ja, men nu har jag något konstigt här. Liksom. Mm. Är det någon som känner igen det här? Mm. Och sen hjälper vi varann nationellt. Mm. Och har man träffat sig lättare, men... Just när det gäller ryggmärgsskadade så finns det också en hemsida som heter ryggmärgsskada.se. Mm. Där vi är flera som jobbar med det här som har skrivit olika avsnitt om problem. Och då har jag skrivit om trycksårsdelen. Så där finns det också en frågespalt att man kan skicka in frågor. Mm. Så svarar jag på dem. Men ofta så mejlar folk. Mm. Eller ringer.
Ja.
Jag hade en tanke där också, just som är, som vi har pratat om, den här patientgruppen för ryggmärgsskador, de är ofta yngre och så vidare. Hur...
De börjar bli gamla nu också.
Ja, de börjar, jo, så är det. Allt, ja, precis.
För domen,
ja, precis.
Ja. Så nu med bra förebyggande inom alla områden så blir folk gamla idag. Ja. Och då har vi ännu mer komplexa problem. När de blir äldre med den äldre huden och
ja, just det. Också. Ja. Mm. Men det som jag tänkte på just här, för de som är nyskadade, om man säger, som då ofta är yngre, det är oerhört viktigt att få med sig de patienterna på acceptans på sin skada och vad som kan hända. Hur gör du för att motivera de här individerna?
Ja, mycket har vi i de här förebilderna som vi pratar om, att man ser att det är andra. Då ser man liksom, jaha, hur kom han till jobbet? Men han körde bil själv, hur gick det till? Eller han har berättat, han har precis fått barn och oj, liksom, livet går vidare. Mm. Och här ser man ju liksom att, och sen tror jag också många hos oss, liksom, alla hejar på varandra, alla pratar med alla småsnackare, att man känner sig att jag är inte konstig. Och det är många som säger när de kommer till oss, oh, men gud vad mycket folk i rullstol och liksom så här. Ja. Så här är man nästan en udda person när man går. så att man känner sig att man inte ser konstig ut.
Nej.
Och det hade vi, vår ena plastikkirurg som jag jobbar med nu, som kom när han kom första gången till oss, som han sa det, men gud, här är alla de här patienterna som vi får, som vi kanske får amputera ben på och sånt. Här skulle de ju inte känna sig konstiga, utan man får komma i rullstol, man kan vara utan armar och ben och alla behandlar en precis som en vanlig människa, eller vad man nu ska säga, men att man blir inte tittad på att man är konstig. Nej. Det kan ju komma folk som har proteser både armar och ben liksom. Mm. Så att man känner sig liksom att här är jag en vanlig människa, och då kan jag lättare sen komma ut i samhället och våga
stå, men det blir en trygghet.
Ja. Och sen så, eftersom jag jobbar länge och jag vet hur jag kan se liksom på vilken nivå man skadar, hur påverkad man är, vad man ska kunna, så man kan motivera till att ja, det kommer ta tid, men det här kommer du kunna göra sen.
Mm.
Eller hitta andra vägar, eller visa att den här personen som har samma skada som dig, den jobbar som det är. Eller att man kan se att det är ofta en själv som sätter begränsningarna i hur livet ska se ut.
Mm.
Och vi ser också många som kanske har mått dåligt, kanske försökt ta livet av sig och skadat sig. De säger ibland att de mår bättre psykiskt efter skadan, för att för första gången har någon sett dem.
Mm.
Så att det finns ju både högt och lågt. Sen finns det ju en del som aldrig kommer må bra igen också naturligtvis. Mm.
Jag måste bara berätta, Madde, för när vi träffades, jag tror bland de första gångerna, så berättade du för mig, vi pratade om trycksår, och du berättade för mig just om en ung kille som hade fått ett jättefullt trycksår i bakhuvudet och som kom till er och var jättedeppig, mådde skit, hade någon slags, jag kommer inte ihåg vad han hade på huvudet, men det var någon...
Så nätmössa.
Så var det, ja, nätmössa. Ja, och när du liksom bara, ja men vet du vad, vi går och fixar en fräck mössa till dig istället och sätter förbandet under, och så blev han plötsligt en vanlig kille, ja, med en mössa, ja, istället för att se ut som och det, en, ja, något helt,
ja,
annat.
Jo, men det är verkligen det här före och efter. Ja. Man kan se bilder på en del liksom före och efter, man är jättehängig och sådär. Mm. Men just det här att känna sig konstig och tittad på. Ja. Så han gick omkring, det såg ut ungefär som han hade en nätbyxa på huvudet.
Ja, men precis. Ja.
Och han ville ju inte gå utanför rummet, han ville inte ha kompisar där eller någonting.
Nej.
Och sen när jag kommer in så säger jag, men du, det känns väl inte kul att ha den där på huvudet. Och han bara, nej. och säger, men du kan ju ha en vanlig mössa liksom istället. Och för att det är svårt, han vill ju inte bli rakad där så man kunde fästa några förband.
Nej.
Så, men har du inte någon fräck mössa liksom kan ta hit eller någonting? Liksom. Jo, vad kan jag ha det? Ja, självklart kan du det.
Mm.
Och sen dagen efter skulle jag gå dit och jag hittade inte honom. Liksom, var är han någonstans? Och så såg jag, men gud, det måste ju vara han. För jag såg någon med mössa. Då var det liksom en kille som hade sjunkit ihop innan, var liksom sträckt på sig. Tog dit kompisar, blev en helt annan människa. Det var så otroligt att se.
Mm.
Och det här ser vi ju ofta, liksom just att man sträcker på sig. Ja. Här, jag.
Mm.
Man har inte en kiss på sig hängande på rullstol, man döljer det, man behöver inte visa intima grejer, att man liksom lär sig komma tillbaka till livet, att man blir lätt hospitaliserad, både personal och patienterna, att vi måste liksom komma tillbaka till det normala jag,
ja,
och hjälpa till med det, och då får man vara pinsamt äcklig ibland och tala om att det där är ju inte hett raggningstips att ha kisspåsar runt sängen eller något. Och då känner man, vadå, vad ska jag, kan jag ragga? Ja, visst. Så att man får liksom ta det på rätt nivå för rätt patient. Och det är ju något man lär sig med åren, kan jag väl säga då, att man, hur man ska bemöta olika personer och motivera. Och ibland måste man hjälpa till och ibland får man hitta. Och, men under alla år så kan jag väl säga att det är en som har inte velat läka sina sår.
Mm.
Som har sagt att nej, jag dör hellre än att jag avlastar.
Okej.
Men och sen så från början så skulle alla ligga helt, och det är ju ingen som överlever.
Nej.
Och periodvis måste man fuska för att överleva psykiskt. Mm. Att det är hela tiden en balansgång i hur man ska få till livet helt enkelt.
Mm.
Men
jag tänker på den här, vilken känsla, alltså jag måste vara den känslan att se den här då nere killen och att få livsgnistan tillbaka. Alltså det måste vara helt magiskt.
Ja, och sen det som är ju oftast, det är så små medel.
Mm.
Jag vet när jag pluggade till undersköterska så sa man oftast, du ska tänka att patienterna är dina föräldrar. Hur skulle du vilja att de blev behandlade?
Mm.
Och här säger när man jobbar med yngre så brukar jag säga, men det är kanske din sambo eller det är din brorsa eller syrra.
Mm.
Hur skulle du vilja att den blev behandlad?
Mm.
Och då ska du, eller du själv, för att det här kan faktiskt vara du.
Mm.
Vi åker också utbilda på flygplatser, de som hjälper funktionsnedsatta på flygplan. Och då har vi med en kille som har brutit nacken som är med och föreläser också. Och då får ju personalen med att, ja, men han är ju som jag. Det är ju inte någon konstig snubbe liksom. Så att man lär sig också att det kan vara jag som råkar ut för det här.
Mm.
Och jag vill ju ha en bästa behandling. Jag vill inte att någon ska bara, jag skiter i den där, jag gör det jag måste och sen går jag. Utan vi vill ju alla få den här vården.
Mm.
Så att jag har lite folk som jag hjälper. Och någon kille, många gånger ska de bara säga, tjena, det är jag. Ja. Och då, ja, vem är du? Jag har liksom kanske ganska många som ringer mig och det är bara jag.
Ja, just det.
Och då så, ja men jag är ju din VIP-patient, var det en som sa. Ja, men jag har ganska många VIP-patienter. Och då tycker jag att det är ganska roligt ändå om de tror att de bara kan säga hej för jag hjälpte dem för 5 år sedan.
Ja.
Så är det ganska fantastiskt att man känner att man har blivit VIP-omhändertagen. Om många känner så, då känner jag att ja, men då gör jag nog ett ganska bra jobb ändå. Ja,
jag tänkte verkligen säga att du är betydelsefull för dem och de känner att de har i alla fall känslan av att du är väldigt, en väldigt betydelsefull person för dem och var det säkert under den perioden. Det är så härligt att se dig, Maddy, för det är ju verkligen så att du brinner för det du gör och är engagerad som sagt. Men vad är det som inspirerar dig? Var får du din inspiration och alltså, vad hämtar du din kraft ifrån?
Ja, det vet jag faktiskt inte. Jag vet inte. Jag tror att från början kanske min mamma har varit sån här också. Hon bara gjort och man tager vad man haver och sen så sätter man ihop någonting. Kan vara från det, men just det här att man ser att jag kan göra en massa saker och då gör jag dem. Sen har jag också blivit tillsagd att jag behöver sänka mina ambitioner. Men då tycker jag faktiskt att andra ska höja sin.
Ja, det var härligt.
så att det är mycket. Och min familj brukar kalla mig för Cruella ibland också. jag sätter igång. Liksom att, nej men jag tror att jag är ärlig för mina patienter att ibland är de ju livrädda när de kommer för att domedagen är har det gått, men jag säger att för mig får du veta om det är bra eller dåligt. Jag säger och jag frågar vad har du gjort sen sist? Även vare sig det är bra eller dåligt, för har det varit bra då ska vi ju fortsätta på det. Har det varit dåligt så måste vi hitta vad det är som försämrar. Så att här är alltid viktigt att få med patienten att du kan inte skylla på någon annan, för det är så många som säger nej men det var den där assistenten eller sköterskan, men du då? Vad gjorde du då? Var med så du ser vad folk gör.
Är det lätt att få med de här unga patienterna och verkligen ta det liksom ta det?
Ja, men jag tycker att det är lätt att få med och att folk förstår. Och då är det mycket det här att jag ritar av såret, för att det du ser är ju toppen av isberget. Och då ritar jag, så mäter jag under benen, så skissar jag upp dem. Så jag visar att det här är det du ser, men så här stort är det. Och du sitter på det och då händer det här och det här. Och då förstår man. Men sen kan det ju vara svårt att utföra det fullständigt.
Ja.
Men man får peppa och en del, jag ser att de som håller på med idrott brukar vara bättre. För de har ett mål, du kanske ska till den här tävlingen och då vet jag att jag måste träna så här mycket eller äta den här kosten. Och då kan de sätta upp sådana mål och sen kan jag vara med och stötta. Även man kan få ett mejl att nu är det jobbigt, ja men då tar vi ett snack eller något och försöker hjälpa till att stå ut lite till, eller vi bokar in en tid och försök det här tills vi ses så ser vi om det är någon skillnad, och då när det är någon skillnad så okej, ja, då fortsätter jag lite till. Så att man måste liksom hjälpa till, men man måste också förstå att det här är inte en lätt grej. Man måste få kanske gå på den här middagen eller den här konserten bara för att orka ligga en månad till. Så att, men sen får man ju också vara så här ärlig att det här kan göra att du dör. Och är man gammal så är det en del som, ja men vi kanske ska satsa på livskvalitet. Vi kanske ska se till att såret inte försämras eller att du får infektion, men du kanske ska få gå på dina barnbarns fotbollsmatch eller någonting. Så att det går inte att säga att så här gör vi, utan vi måste hela tiden anpassa. Sen ser jag också det här med fuktsår. Det har ju också blivit mer och mer uppe på tapeten. Så där har jag också suttit med någon internationell grupp och tagit fram ett sånt internationellt best practice program också. Då. Och där är ju också mitt andra ben, blåsa tarm. Att det hänger ju så väldigt mycket ihop med det här med fuktsåren, och om man har fuktig hud så blir det lättare trycksår också.
Mm.
Så att det här hänger ihop. Så jag brukar säga att för att göra karriär som undersköterska får man satsa på allt det äckliga, sår och kiss och bajs.
Ett hett tips då till alla där ute.
Ja, man visste väl inte att man kunde bli handelsresande i trycksår.
Nej. Nej, men du har skrivit fantastiska böcker och alla de här olika utbildningsprogrammen som du har tagit fram och som ni jobbar med är ju helt otroligt vad man kan göra och vad man verkligen, att det visar ju så tydligt att man kan göra skillnad.
Ja.
Verkligen.
Och jag tänker, det finns så många, där jag har gjort en del foldrar också så här, lite enklare när man inte orkar läsa en bok, men då har jag gjort en liksom, om du har sår i rumpan, tänk på det här, om du har sår på fötterna, tänk på det här, har du fuktsår så där, eller förebyggande. Så att, och det får patienterna om de har sår eller förebyggande i samband med utbildningarna. Så jag tänker att många kliniker kan kanske bara ta fram det här att uppmärksamma problemet. Mm. Vad kan du göra själv som patient?
Mm.
Att du behöver vända det. Varför? Kan du bara ändra lite läge så gör det jättestor skillnad, att anhöriga förstår det också. Så att mycket är att vi måste få med oss patienterna. För många säger, varför var det ingen som sa det? Det kunde jag ju gjort själv.
Exakt.
Ja, just det.
Och det kan man ju göra på varenda klinik, att ta upp den här frågan. Men då måste ju de som jobbar där veta att det är viktigt att ta upp.
Exakt.
Ja. Och i de här utbildningarna så ser jag det som är jätteviktigt att ta upp. Det är ju det här röda märket som uppstår ovanför ett ben. Vad är det?
Exakt.
Det är faktiskt ett sår om det inte försvinner.
Mm.
Eller hur ser det ut på mörkhyade? Det är också mycket nu att man glömmer bort mörkhyad och vi inte vet hur det är. Så att de var någon som sa det, men de patienten, de vet ju själva hur det ser ut. Ja, men hur ska de veta det om inte vi ljushyade vet hur det ska se ut? Så då gjorde jag en utbildning för det också då, och skaffade så här attrapper, och jag har gjort egna attrapper också så man ser skillnaden.
Det är just det som du säger, upplever vi nog alla, att man gör inte en sak för att man blir tillsagd att göra det, men när man förstår konsekvensen av att inte göra det, då blir det ju så tydligt att det här vill jag att det ska bli bättre, eller vill jag att det inte ska bli så, då kanske jag får faktiskt göra det. Och som anhörig också, att man kan påminna.
Och men jag tänker bara, det var någon på någon ortopedavdelning som sa det, att de bäddade in liksom någon kudde för hälarna och avlasta hälarna på riskpatienter. Men då var ju någon undersköterska där som sa, varför ska vi göra det på riskpatienter? Då kanske vi missar någon. Varför gör vi inte det på alla? Och så gjorde de det, och sen fick de ner trycksårna. Jag menar, det är en sån enkel grej. Om alla vet att vi ska göra så här, då blir det inga sår.
Nej.
Och att alla, och där har vi ju ledningen också som ska se till att alla ska göra det här också. Så att, och det finns ju massa jättebra exempel på som har rättat upp någon rutiner. Att det här gör vi, vissa av oss, men inte alla.
Nej.
Får alla att göra de här grejerna så blir det inte att, oj då, nu jobbade inte hon det passet och då blev det inte gjort.
Nej. Precis, och det är ju en stor och viktig bit när man gör förändringsarbete. Att verkligen få med sig hela gruppen, och att ledningen verkligen ser att det blir skillnad. Och att man
och sen
kan då
ställa kommer det nytt folk, och så måste vi fortsätta utbilda så att det går ju, man blir aldrig klar.
Nej.
Och sen är också en insikt är att du blir aldrig fullärd.
Nej,
verkligen.
Utan att du hela tiden ska vara nyfiken och vilja lära dig mer och inte känna att så här har det alltid varit.
Nu kan jag det här.
Ja.
Otroligt, vilken resa Madde du har gjort. Det är ju helt otroligt.
Ja.
Väldigt spännande och intressant.
Och mycket har jag också gjort. Ja, och mycket har jag också, när jag har varit på så här olika konferenser, så har jag gjort ganska mycket postrar från början. Och det var ju också ett sätt att kanske få åka på konferenser. Så att och då lär man sig ju mer och man får kontakter. Så det är jätteviktigt tycker jag att åka på utbildningar. Jag menar, det är många företag som ordnar också att man har såna här sårgrupper eller att man träffas på någonting. För det kan jag också höra att det är många som inte vill släppa in företag. Man får inte komma in på sjukhus och visa produkter. Och det är ju jättetokigt, för att jag tycker den här kontakten med företagen gör ju att jag blir uppdaterad. Och jag får testa produkter. Och då ser jag ju att de här passar på mina patienter. Eller nu dök det upp en som den här förbandet skulle passa på. Annars skulle jag inte veta om alla hjälpmedel och sånt. Så att jag måste hela tiden också söka information men även ta emot den som erbjuds.
Ja, och jag, i det tänker jag också att vi som företag har ju otroligt stort utbyte av er som jobbar inom vården. Vi kan ju sitta och hitta på hur mycket bra saker som helst på våran kammare, men om det inte fungerar ute i verkligheten, då är det ju fullständigt meningslöst. Så att jag tänker också att samarbetet mellan oss inom företagen och er inom vården är ju otroligt viktig för att få utvecklingen framåt.
Och det är en bit i det teamarbetet också. Jag menar, vi jobbar ju utifrån samma målsättning faktiskt, och där även inkludera patienten i teamet.
Och lika så tycker jag också den här förståelsen. Jag lyssnade även på er andra podd där med just den här tillverkningsprocessen när man tar fram nya material. Det är ju också jätteviktigt att man förstår att det är inte liksom ett förband eller ett hjälpmedel, det är ju ingenting som pang så är det klart, utan det är en jättestor del forskning och testning och sånt som det innebär med produkterna, så att, och allt kan man inte få till även om man skulle vilja det i produkterna heller, så att där är ju också att man får en förståelse för varandra, varför har ni inte det här, ja men det kanske inte funkar miljömässigt att ta fram eller någonting. Så att det är ju väldigt stora delar runt produkter också. Så att ju mer man håller på, desto mer man lär man sig. Men just att man kan påverka att det här förbandet skulle behövas i en annan storlek eller i en annan form, det kan ju vi hjälpa till och säga, men tänk vad bra det här vore. Ja, men det kanske tar 5 år innan den kommer ut.
Men inputen är lika viktig ändå, för att annars vet man inte om det, så kan man inte sträva efter att ha det, så att den här målsättningen vilja
eller
göra
madrasser, eller madrasser som låter, eller jag får också det en del som säger, ja men man kanske skulle ha en dyna som ändrar läge hela tiden för att man inte ska få tryck, så men då skulle ju patienterna ramla ur stolen. Så att liksom gäller att kunna förstå problematiken. Har du dålig balans, då kan du inte sitta på liksom en ål.
Nej.
så att det är mycket sånt här. Och jag tror nog att de som jobbar med dyner kanske har tänkt på det också, men ibland ser man ju att folk som ta fram produkter inte ha en susning om målgrupperna heller, utan man tycker att det här är en skitbra grej, tycker någon tekniker som inte har träffat de här personerna. Så därför är det så bra att man jobbar tillsammans.
Ja, verkligen.
Det kommer lite grann utav det som vi pratade om förut, där, att som du som är kliniskt verksam kan verkligheten också kan förmedla den, så det är ju oerhört viktig bit att veta om verkligheten.
Sen tänker jag också det här med förband. Många säger, många gånger när man kommer upp så säger alla, vilket förband ska vi lägga på? Ja, det beror ju på hur såret ser ut. Och sen så finns det finns ju så otroligt många olika förband. Det brukar ju finnas ungefär 600 olika förband. Jag kan ju inte ha allting hemma. Och där tror jag det är viktigt att vi tänker efter. Vad har vi för sorts sår på våra avdelningar? Vilka sorts förband och storlekar ska vi ha hemma? Sen behöver vi kanske ta hem snabbt när det kommer någon annan utöver det vanliga också. Och då måste vi vara uppdaterade på vad som finns och veta när lägga på det och varför. Ibland kan man ju se att folk har lagt på 5 olika sorter för de vet inte vilket de ska ta. lite hamburgare det här. Eller vänder kompressor åt fel håll och alltihopa. Och då känner man så här, men och då säger jag liksom att vet du inte vad du gör, då kanske du inte ska hålla på med ett sånt här stort sår. För det är inte ett plåster vi lägger på.
Nej.
Och det är allt för många som bara lägger på ett förband utan att kanske rengöra och så. Och då får vi inte en läkning.
Nej.
Så att vi måste kanske ha några som har lite extra kompetens och sen ska alla ha en bra grundkompetens.
Ja,
och sen några som har lite mera som kan dra upp. Och åker det olika på de här konferenserna hela tiden, då kommer vi aldrig komma något högre.
Nej.
Utan du måste ju ha några som intresserar sig för sår, några intresserar sig för näring, några för något annat som drar med resten upp.
Mm.
Så att det inte blir att nu har du varit på så mycket så nu får någon annan åka.
Nej, precis.
Ja, det...
ja, nej, men det, utbildning och kunskap, det är ju otroligt viktigt.
Ja.
Och just för sårläkning och sårbehandling så är det ju A och O, att man vet vad man gör, precis som du säger. Så att,
och att man lär av varandra.
Och lyssna på patienten får man inte glömma.
Nej,
precis. Ja. Absolut.
Ja. Och just och också förklara för patienten. Jag förstår att det här blir jobbigt för dig med det här, men för att vi ska åstadkomma det här så kan du tänka dig att prova. Så att man liksom inte bara... gör något. Och många kan ju också säga att när jag sa att inte jag kunde, då blev personen sur. För att vi tar åt oss personligen.
Ja.
Men jag tror att man måste liksom, man tänker sig själv om någon bara säger åt mig att nu ska du ha den där hatten. Nej, varför då? Jag har inte alls ha den hatten.
Nej, precis.
Jag tycker att jag ser ful ut.
Ja.
Men jag menar, man måste ju liksom hela tiden hitta en balans. Och det är, jag brukar jämföra också med det här med att när man går till tandläkaren, som med våra patienter som inte har ont av sina sår eftersom de har nedsatt känsel eller ingen känsel alls. Så då reagerar de ju inte normalt. Så det är ungefär som om jag tappar en plomb och det är jätteont. Då går ju jag, då vill jag ha akuttid nu och fixa det här. Men har jag bara tappat en plomb och det inte gör ont, då tänker jag att jag ringer sen och sen så kanske det går en viss tid. Och det är precis samma sak med mina patienter som inte känner någonting, att skulle det ju göra ont att sitta på det här jättesåret, ja, då kanske jag inte skulle sitta. Det är precis som, har du ett sår under foten, då går ju inte du en lång promenad.
Nej.
Så att det gäller liksom att få den här förståelsen att fatta rätt. Och då tänker jag, för jag hade mycket hål i min ungdom, i tänderna och tandläkarna eller så, sluta ett godis, sluta med det. Och då är lite obstinat, gick jag och köpte en påse godis på vägen därifrån liksom. Och då träffade jag sen en tandhygienist som sa, du gillar godis va? Så här, och då sa hon att, men du kan inte vräka i det alltihopa på en gång och sen har du långt uppehåll. Ja, men gud vad bra, visst kan jag göra det.
Ja.
Och sitt inte, ha inte halstabletter i bilen och liksom käka, utan ta sockerfria tuggummin istället då.
Mm.
Ja, men vad fan, det där kan jag ju lyssna på.
Mm.
Så lite det är att bemöta folk på rätt sätt för att få dem att göra rätt. Mm. Inte förbjuda, inte bara vara den här, du får inte göra det, du får inte göra det, utan vad kan du göra så här istället?
Ja.
Då får man med sig folk.
Ja.
Det är motivation.
Ja, verkligen.
Ja, ja. Men man får tänka lite på hur man vill bli bemött själv och hur man själv reagerar som en obstinat femåring.
Ja.
Och jag tänker mig just det här med att våga säga ifrån när ni ser fel och hjälp varandra, lyft fram varandra, någon som är duktig, så vågar vi mer tillsammans.
Mm. Det var väldigt bra tips tycker jag, för att det är nog precis vad man vill höra nu och känna att åh, vad jag kan göra mycket, men hur gör jag? Nu fick vi verkligen bra tips och de tar vi med oss.
Bra. Stort tack för det.
Stort tack själva.